Välkommen till Skånes taltidning nummer 38 2024 med utgivningsdag torsdagen den 19 september. Solen gick upp 6.48 i morse och ner går den igen 19.13 ikväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman är Risi medan Martin Holmström är tekniker. Och det här är innehållet.
Mer pengar i höstens tilläggsbudget för att minska arbetslösheten bland funktionsnedsatta.
Skånska kommuners intresse var minimalt för utbildning om syn- och hörselskadades behov. Kurs ställdes in för andra gången.
Syntolkningsappen Be My Eyes har över 500 000 användare i världen. Nu vill den ha användarnas videodata för att minska den artificiella intelligensens fördomar om synskadade.
Bättre ljus viktigast när Lundabygdens synskadade fick renoverade lokaler.
Under delar av tonåren var månadens ansikte Naser Hasso i princip blind, men vägrade hjälpmedel. Och efter många operationer ser han igen och ångrar sin tidigare envishet.
Rockaden i regeringen berörde många ministrar, men bara två är nya. Vi berättar hur de ser ut.
Öppnat och stängt med fritidsbibliotek och återvinning.
Evenemangstipsen sedan med kulturnatt och syntolkning.
Och kalendern med Bruce och bokmässa.
Så en annons från Synskadades stiftelse i före detta Malmöhus län.
Anslagstavlan bjuder på inbjudningar och trafikmeddelanden. Och till sist redaktionsrutan.
Regeringens tilläggsbudget släpps nu på torsdag 19 september, men som vi berättat tidigare så har detaljer ur höstbudgeten tillkännagetts undan för undan. Och nu senast gällde det stärkt stöd för att minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning. För att uppnå detta tänker man sig till exempel utökat tolkstöd i arbetslivet till syn- och hörselskadade. För detta föreslås Arbetsförmedlingen få 30 miljoner kronor till tolkarbetet plus 3 miljoner till genomförande av reformen. Även folkhögskoleutbildning nämns som viktig för personer med funktionsnedsättning och utbildningsstödet till sådana studier föreslås ökas med 25 miljoner. Dessutom föreslås förenklingar när det gäller möjligheten till stöd för start av näringsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Länge har kommunala syn- och hörselinstruktörer saknats i nästan hela Skåne. Alltså sådana som instruerar hemma hos personer med hörsel- och synnedsättning för att underlätta deras vardagsbestyr. För att råda bot på kunskapsbristen i kommunerna tog hörselskadades organisation HRF i samarbete med SRF fram en utbildning för att öka kompetensen hos kommunernas personal i syn- och hörselkunskap, inklusive dövblindhet. Men av Skånes 33 kommuner var det bara en handfull som nappade. Och kursen på Sundsgårdens folkhögskola utanför Rå, som skulle avslutats denna vecka, fick ställas in för andra gången.
Vi fick för få anmälda för att kunna genomföra den. Vi hade 5 anmälda och behövde 10 för att vara säkra på att den skulle gå runt ekonomiskt.
Och vad har ni fått för signaler från kommunerna om varför det de inte kommer?
Mycket att man håller i pengarna helt enkelt. Konjunkturläget är sånt så att man ser om alla utgifter. Och det här är ju då inte någonting som är lagstadgat att man ska ha det här stödet inom kommunen för syn- och hörselskadade. Då väljer man att avstå från att jobba med den frågan.
Och vad har ni framfört för argument när det gäller att försöka väcka intresse?
Argumenten har ju varit att förklara vad det innebär för syn- och hörselskadade ifall man får stöd på hemmaplan från sin kommun. Och att vi har argumenterat med att man faktiskt kommer att spara pengar genom att ha som den gamla sortens syn- och hörselinstruktör.
Och vad har svaret blivit?
Ja, det är ju jättesvårt att visa upp Excel-kalkyler på detta. Så att de tror väl inte att de sparar pengar helt enkelt. men vi är övertygade om det.
Och när ni planerade det här och det började komma in intresseanmälningar, är det några som har dragit sig ur efterhand också? Eller hur ser det ut? Eller hur såg det ut?
Alltså vi hoppades ju väldigt mycket på Kristianstad kommun. Där fick vi ju positiva signaler när vi började prata om en sån här utbildning. Men sen har det varit lite turbulent där på tjänstemannanivå. Det slutade med att de tänkte inte skicka någon från början. Så höjste vi ju hopp om att de skulle skicka flera stycken från Kristianstad. Men körde ju det icket helt.
Och bland de som faktiskt anmälde sig, har ni haft någon kontakt och vet vad de tycker nu?
De tycker ju naturligtvis att det här är tråkigt. Örkeljunga skulle ju skicka ett par personer, så det var ju jättepositivt. Men det är ju trist att vi nu inte kan erbjuda utbildningen. Sen ska jag ju säga det också när det gäller Kristianstad, att dit har ju Osbys chef för Osby omsorg. Hon har ju rekryterat där som ny chef för omsorgen. Så att det kan hända att det sker förändringar i Kristianstad, och där jobbar ju SRFs lokalförening vidare med frågan. Men det finns ju ingen utbildning att erbjuda.
Och hade det kunnat göras annorlunda på något sätt så att ni hade kunnat få fler att nappa, en mindre kurs, eller ja, hade det funnits vägar att nå ut ändå?
Vi tror inte på det, därför att det här är en så pass nerbantad utbildning, så att göra den mindre omfattande, då blir inte syftet meningsfullt. Det måste ju liksom vara lite innehåll i utbildningen för att det ska bli någonting man har tagit till sig och kan praktisera sen på hemmaplan i kommunen.
Men kan man tänka sig att det hade gått att köra det ändå, hoppas att de kommuner som faktiskt kom skulle kunna fungera som ett slags fyrbåkar inför andra, om man kunde peka på resultat?
Då hade vi fått ta någon som hade slängt in lite pengar till oss, och det hade vi inte. För det var 5 anmälda, och vi kände att det gick ju back redan, så att säga. Och sen så hade det varit väldigt sårbart ifall en till hade av olika anledningar inte dykt upp på utbildningen. Så hade vi haft stora ekonomiska problem.
Och de erfarenheter ni har fått och de förberedelser ni har gjort, kan de användas ändå, och hur då i så fall?
Det kan de ju absolut göra. Jag är väl personligen lite dyster på det här, för vi har lagt ner väldigt mycket tid och energi på detta. Och tyvärr nått väldigt lite resultat. Det är en fråga som man har velat prioritera och arbeta med länge. Och nu har vi genom 2 projekt tillsammans med HRF jobbat med den här frågan sedan 2020. Och då känner jag att vi kommer nu inte att nå framgång i frågan om syn- och hörselinstruktörer på kommunnivå.
Men kan ändå erfarenheterna på något vis och den kunskap ni har samlat ihop användas på något sätt, som du ser det?
Personligen tycker jag den slutsatsen man drar är att vi har nått vägs ände på detta sättet. Och det man kan göra är ju i så fall att försöka mot riksplan påverka så att man via lagstiftning får någon slags stöd på kommunplan för att vi har rätt till den här hjälpen och det här stödet på hemmaplan från kommunen. Det är ju inget konstigt, för att i många andra sjukdomstillstånd eller diagnoser att regionen har sin del i ansvaret och kommunen har sin del via lagstiftning.
Är det någonting som du tänker på i den här stunden, eller är det något ni har planerat att gå vidare med upp till SRF på riksplanet och att se att det tas upp där? Det är ju en kongress snart på gång i Göteborg.
Mm. Jag har ju framfört de här tankarna, men vi har så mycket annat att kämpa med nu när det gäller rätten till färdtjänst och ledsag. Så jag tror inte att det kommer att bli en prioriterad fråga närmaste kongressperioden.
Du låter riktigt dyster.
Ja, när det gäller frågan om kommunala syn- och hörselinstruktörer så är det. Det är jättetråkigt, men jag tror också att det är 2 saker som har varit lite otur för oss i våra projekt tillsammans med HRF. Och det är först pandemin och sen är det konjunkturläget och inflationen. Hade det varit en annan tid så kanske vi hade lyckats genomföra de här utbildningarna.
Det sa Henrik Eld, ombudsman hos SRF Skåne. Han intervjuades av Dodo Parikas. Och idag är det bara Malmö som fortfarande erbjuder besök av syn- och hörselinstruktör.
Filma eller fotografera något du vill ha syntolkat med mobilen och koppla upp dig till en seende volontär. Ja, det har appen Be My Eyes gjort sedan 2015. Och sedan förra året finns också funktionen Be My AI, AI alltså. Gratis också den där artificiell intelligens från samarbetspartnern OpenAI syntolkar bilderna. Nyligen fick alla 675 000 appanvändarna i världen ett mejl. Företaget vill använda och dela data från videosamtalen för att utbilda AI om synskadade. Idag menar de att AI är okunnigt, lätt lär sig dumheter och vidarebefordrar fördomar. Bättre då att ge det snabbväxande fältet korrekta data från när synskadade själva agerar. Och det här är inte viktigt bara för blinda utan för alla minoriteter som riskerar att bli osynliggjorda. Det säger Be My Eyes danske grundare Hans-Jørn Wiberg till Skånes Taltidning.
Kunstig intelligens, som vi kallar det i Danmark, eller AI, är ju något som närmast är skapt till blinde. Fordi att det nu förmår att beskriva bilder i riktigt många detaljer, så du verkligen får veta vad det är på bilden. Och du kan spöra om det är något som du är särskilt intresserad i. Och så vill den kunstiga intelligens fortälla dig mer om precis den del av bilden. Och det är ju som skapt till blinde. Så därför var vi mycket begejstrade när vi fick möjlighet sammen med OpenAI, som firmaet heter, att bruge deras språkmodell i Be My Eyes. Og ydermere er det stadigvæk 100% gratis at bruge Be My Eyes, selvom vi nu bruger den teknik, som de ellers tager ret mange penge for, at man bruger.
De vil samle ind data fra videosamtalen og dele den med andre for at udvikle AI. Hvad er det for behov, ni ser der, eller du?
Ja, men grunden til, at vi spørger vores brugere, om de vil dele deres videosamtaler, når man bruger Be My Eyes i videodelen, så optager vi samtaler fra hele verden om, hvor blinde spørger om et eller andet blinde relevant. Og kunstig intelligens bliver jo trænet på alle mulige former for tekst og tv og radio og alt muligt, hvor man kan høste noget data og træne. Men der er jo altså næsten ingen videooptagelser, som er sådan offentligt tilgængelige, som handler om at være blind. Så derfor, alle de her sprogmodeller, de ved intet om at være blind. Og når man så stiller et spørgsmål om at være blind, så bliver det jo alle de mere eller mindre forkerte og fordomsfulde udtalelser, der er sådan offentligt om blinde, men det bliver aldrig noget, hvor de blinde selv deltager.
Hvad kan det være for fel? Altså, hvor det bliver forkert? Eller fordomsfuldt?
Jamen, det er overhovedet antagelsen af, at vi eksisterer. Altså, hvis du spørger om, hvordan ser en typisk mand, der arbejder på kontor, så vil det aldrig nogensinde være en blind. Fordi at de blinde nærmest ikke eksisterer i hele det her datamateriale. Og hvis du spørger kunstig intelligens, hvad kan blinde, så vil du få alle de sådan stereotype svar. Og der håber vi på, at vi kan bruge vores data til at give nogle meget mere nuancerede svar, når samtalen handler om blinde og et bedre svar og en bedre repræsentation af blinde i kunstig intelligens. Og det er noget, som især minoriteter skal være meget opmærksomme på. Så alle os, der tilhører nogle små grupper, råmæssigt eller handicapmæssigt eller sådan noget, vi bliver nødt til at selv at gøre en indsats for at blive repræsenteret i de her sprogmodeller. Ellers så bliver det en amerikansk stereotyp model, der bliver af os.
Og då blir det uppfattningen hos en hel seende värld då. Det är vad AI berättar om blinda från
ett fördomsfullt. Det blir aldrig något som Jag är själv blind. Det blir aldrig något som vi har upplevt eller den måde som vi uppfattar oss själv på. Så vill det kun bli vad seende går och tror och säger om det är vara blind. Och så vet vi gott att det är så förfärligt och så vidare. Men det är bara inte det svar vi gärna vill ha när vi spör en kunstig intelligens.
Mm. Be My AI är ju en AI-funktion. Kommer ni att dela den här användardatan till andra artificiella intelligens AI?
Ja, alltså det är viktigt för oss att säga att de bilder som man tar med Be My AI, alltså över 2 miljoner bilder om måneden, alla de bilder blir inte brukt till att träna kunstig intelligens. Simpelthen fordi at der er jo ikke nogen informationer i billedet, som man ligesom kan træne på. Vores video, det er jo, at der sidder 2 mennesker og taler sammen om noget, og så kan den kunstig intelligens, den kan ligesom sige, okay, når de siger det her, og der er det der på billedet, så må det betyde, at der er en sammenhæng imellem det.
Så inga stillbilder, inga foton helt enkelt, bare videosamtal?
Ja, det är kun videosamtalerna där blir dels med kunstig intelligens för att träna den.
Integriteten, användardata, det handlar ju ofta om privata situationer. Hur tänker ni kring det?
Ja, men alltså, det är en stor uppgave för oss att säkra oss så gott vi överhuvudet kan att vi inte delar personlig information. Alltså vi delar inte hvis det är någon där visar deras adress eller deras pass eller kreditkort. De videor, de vill bli sorterade fra. Så.
Ni har skickat ut mail till alla användarna i världen. 675 000 om jag har förstått det rätt. En sak som vissa kanske kan reagera på är att man aktivt måste säga nej tack till att dela användardata på det här sättet. Inte tvärtom, att man aktivt säger ja. Hur många har sagt ja och hur många har sagt nej? Vet du?
Ja, men vi är faktiskt lite överraskade för att det är ganska få procent som har sagt nej. Och vi har fått så många hänvändelser om att folk är glada för att vi gör den här insats för att få blinde fram i det verktyg som förmodligen blir omdrejningspunktet de nästa många år för vår interaktion med internetet. Alltså kunstig intelligens, efter min uppfattning, blir helt otroligt viktig i den måde som vi är på internetet på. Och där menar vi bara att det är viktigt att de blinde också är. Och det är där riktigt många som har tillkännagivit att de är eniga med oss i och är glada för att vi ställer vårt material till rådighet. Självklart under förutsättning av att det blir anonymt och så vidare. Ikke? Men att vi, vi hjälper med att göra kunstig intelligens mer uppmärksam på att det faktiskt är handikapp därute. Ja.
Om vi tittar framåt, om säg 5 år eller 10 år, vart kommer det här ha lett? Så att säga, vad blir resultaten framöver för Be My Eyes och Be My AI och AI, kunstintelligens i stort i världen?
Alltså 10 år, det har jag ingen anelse om. Jag syns att 2 månader är lång tid i dessa tider. Men alltså, helt seriöst, så är jag överbevist om att det blir långt nämmare att bruka computern. Det blir långt nämmare att bruka sin smartphone, både Android och iPhone. Simpelthen för att våra telefoner vill vara i stand till att förstå vad det är vi säger till dem. Och rent faktiskt göra det vi ber dem om. På den måde blir det meget nemmere, og især for den gruppe, som vi arbejder med. Rigtig mange af dem, som bliver blinde eller stærkt svagseende, de bliver det jo, når de er ældre, når de er måske 70 eller 80 år, og i den alder er det bare svært at lære ny teknologi, men hvis du kan trykke på en knap, og så bede din telefon om at gøre noget, så tror jeg bare, at vi kan udvide gruppen af folk, som kan få glæde af kunstig intelligens, simpelthen fordi den er så god til at forstå dem. Så.
Och det är så Hans-Jörn Wiberg, grundare av Be My Eyes. Han intervjuades av Mats Sundling.
De flesta av medlemmarna är synsvaga, så förbättrad belysning var viktig att satsa på när SRF Lundabygdens lokaler skulle tillgänglighetsanpassas och fräschas upp. Men även kontrastmarkeringar och en bra storbilds-tv för visning av syntolkad film stod på önskelistan. Nu är jobbet klart och vi ska hälsa på. Det finns två vägar in i klubblokalen på Klostergården i Lund. En via den egna ingången i portvalvet och då tar man en spiraltrappa mellan lokalens två våningsplan. Den andra via hiss i trapphuset direkt ner till samlingslokalen. Vi tar hissen och möter Conny Olsson som varit projektledare och kanslisten Desiree Forsman.
Källarplan.
Målningen började vi med och sedan fortsatte vi med belysningen. Så det är helt ny belysning här som är anpassad för synskadad. Den är riktad uppåt så den ska inte blända. Och sedan finns det då dimmermöjligheter också så man kan tona ner och tona upp belysningen.
Men vänta, riktad uppåt. Jag ser lysrören tydligt när jag tittar uppåt.
Jo, men de är reflekterade på något sätt. Vi har ju anlitat en konsult, belysning, som har varit här och mätt upp och skissat på belysningen på båda våningarna. Och den här dimmerfunktionen, den är ju väldigt bra för man kan ju rikta in det och sen kan man släcka ner olika enheter efterhand så man behöver inte ha alla lamporna på samtidigt.
Plus, och belysning är ju viktig för många synskadade. Hur är det för dig själv?
Det har blivit mycket, mycket bättre. Jag är ju väldigt beroende av rätt belysning. Samtidigt som jag inte kan vara ute i normalt starkt ljus utan jag måste ha konstgjort ljus. Och det är makuladegeneration.
Det är ju så här att som de flesta med en synnedsättning vet så är det ju det att det är ju väldigt olika. Vissa är väldigt ljuskänsliga och andra kanske behöver väldigt mycket ljus. Och många gånger krockar det där. Men just att vi kan dimma belysningen här så går det att anpassa det så att det fungerar för de flesta i alla fall. Det blir inte helt 100% för alla, men det blir någorlunda. Det blir betydligt bättre än tidigare när vi inte kunde göra någonting. Och det var väldigt så där blåvitt bländande ljus som ingen gillade alls. Så att det här är ett mycket mer varmvitt, behagligt sken.
Det går mellan ganska starkt ljus och mera stämningsbelysning nästan. Har ni nytta av den riktigt låga varianten?
Det är ju så att när vi har våra filmvisningar och våra medlemmar ska till exempel hitta ut på toaletten utan att snubbla över bord och stolar så kan det vara bra att ha en viss belysning i lokalen men ändå dämpat så att det blir en bra kontrast med tv-bilden.
Det låter som att de flesta medlemmar är ändå synsvaga och inte blinda. Stämmer det?
Majoriteten är ju synsvaga. Sen har vi ju såklart personer som saknar synrester helt eller nästintill helt. Men de flesta har synrester.
Så ni har inte gjort några extra anpassningar för de som är helt blinda?
Vi har ju tagit alla synpunkter i åtanke och det vi då inte kan göra som alla våra medlemmar hade önskat det är ju att flytta alla våra stolpar här men då trillar ju taket. Så att vi har ju fått göra så gott vi kunnat och så och sen så när vi har nya medlemmar så visar vi ju runt lokalen och var toalett och sådana saker och nödutgångar finns.
Så man får träna in sig på det?
Ja, lite grann så är det.
Och att göra sådana här förändringar som SRF Lundabygden gjort i sina lokaler, det är inte gratis.
Den här budgeten som lades, den var ju väl tilltagen, men å andra sidan det kostar ju mycket pengar, speciellt belysningen. Och den är jag väldigt stolt över att vi har fått mycket bra bidrag eller heltäckande bidrag för hela belysningen från Sparbanksstiftelsen Finn. Och även andra som vi har sökt pengar har vi fått av till inredningen här.
Andra stiftelser eller?
Ja, just det.
Kan du nämna något?
Det Lekande Barnens Fond, Helfrid och Lorentz Nilsson Stiftelse.
Detta med att söka från stiftelser, är det ett tips till andra?
Givetvis, det finns mängder av pengar att söka och man måste söka, annars får man inga pengar. Så enkelt är det. Men det göms mycket pengar i de här stiftelserna som aldrig plockas ut och används.
Men de lekande barnen är väl rätt få här?
Jo, men de har genom alla år som jag har jobbat här varit väldigt generösa med pengar till just den här föreningen.
Vi har ju faktiskt fått ett generöst bidrag och en hjälp ifrån bostadsrättsföreningen också. Som har hjälpt till då att vi kan måla om också.
Kontrastmarkeringarna på stolparna, de tror jag minns från förut, har jag rätt?
Delvis. Vi har förminskat dem och satt upp flera istället. De andra som var där var ju mer än en halv decimeter breda. Och nu är de väl en 4-5 centimeter. Fast de är 3 till antalet på varje pelare.
Och det är mörkblått mot vit bakgrund i ungefär huvudhöjd. I alla fall mitt huvud för den övre.
Det stämmer bara det. Och den målningen vi gjorde bakom tvn, det är ju vi har ju kontrastmålat den för att den ska bli bra anpassad till ljuset från tvn.
Det är en mjuk grön lindblomsgrön färg. Det är alltså inte kontrast i betydelsen starkt svart mot vitt som det frågan om.
Just det. Den ska vara lite neutral och väl anpassad till sin funktion. Vi har satt upp speciell belysning också vid den här spiraltrappan och nödutgången. Vi har markerat trappan också på översta och nedersta steget för att folk ska kunna se nivåskillnader. Men där har vi lite kvar att göra på de här. De är målade vita, men det duger inte utan vi får bättra på det lite.
Spiraltrappa upp från källaren och lokalen ligger som den alltid har legat på klostergården in i en gång. Fanns det någon fundering på att istället byta lokal till någonting som är lättillgängligare på vägen in?
Vi har varit och tittat på, jag tror det är 5-6 olika alternativ. Och de lokalerna vi har tittat på, de går ju inte att lösa för pengar. Vi vill ju försöka hitta någonting annat. Va? Men nu har vi grävt ner en hel del pengar och resurser i det här. Så vi kommer nog att stanna här en stund till.
Sa Conny Olsson på SRF Lundabygden. Reporter var Dodo Parikas.
Han drömde om att bli fotbollsproffs och tränade mycket när han i 14-årsåldern märkte att han såg allt sämre. Sen gick det snabbt tills han bara såg skillnad mellan mörker och ljus. Och så var det i några år därefter, eftersom han diagnostiserades med hornhinnesjukdomen keratokonus. Månadens ansikte i september är Naser Hasso som vi hörde om i våras när han och hans studiekamrat la fram sin kandidatuppsats vid Karlstads universitet om hur lekplatser bör utformas för att fungera för barn med synnedsättning. Och vi träffar Naser Hasso på en lekplats i centrala Göteborg som även om den inte är perfekt har mycket som underlättar för barn med synnedsättning.
Kantstenar är kanon. Så som det ser ut på den här lekplatsen så är det väldigt definierat. Det är tydliga kantlinjer och då blir det lättare att orientera sig, lära känna lekplatsen. Man kanske vill vara här 2-3 gånger innan man leker fullt ut. Då vet man var det finns hinder, var gränsen går till sandlådan, vart är liksom stråken. Så jag tycker det är ganska tydligt ändå på den fronten.
På andra sidan sandlådan här, då är det stora stenplattor.
Mm. Det är stora stenplattor och det definierar också avgränsar var sandlådan är då. Och där vi går nu, liksom, det är ju gångstråket helt enkelt. Vi kommer över till konstgräs eller yta kan man säga.
Den är tydligt grön också.
Väldigt grön med bra färger på lekutrustningen här. Och det hjälper otroligt mycket för barn som vill ha färg. Och man kan absolut också känna genom sina fötter om man skulle vilja leka med strumporna här. Att man är på en liksom ren och mjukt underlag.
Så det här är en bra lekplats för synskadade barn?
Den är god och bra. Jag ska säga den är bra.
Inte helt nöjd.
Inte helt. Det går att göra mer. Jag tänker på att ytan är ju, den dominerar ju av sand. Eller grus, förlåt. Och det är lite det jag personligen har lite svårt för. Att det blir för mycket ljud. Och då kanske barnet eller barnen inte har möjligheten att gå till alla lekaktiviteter. För det är också viktigt att barn får utforska lek.
Lekplatsen där vi träffas ligger bredvid ett centralt bostadskvarter i Göteborg. Och här finns gungor av olika slag, gungbräda och klätterställningar, olika sittplatser och många små lekhus i trä bland mycket annat. Och på marken varierar underlaget från det knastrande besvärliga gruset till den mjuka, nästan ljudlösa knallgröna konstgräsmattan. Och när Naser Hasso, som idag är 30 år, under en stor del av sin tonårstid hade en grav synnedsättning, så var det just tydliga färger och ljud som var till hjälp för att han skulle kunna orientera sig. Och han minns hur det kunde vara att besöka en park eller någon form av lekplats då.
Jag skulle säga att det var svårt. Sen skyllde inte jag på själva lekplatserna enbart, utan jag var så envis också att inte ta så mycket hjälp kanske. Eller erkänna att jag inte såg helt enkelt också. Men då var det utmaningen med färg just. Färg och grus, men främst färg för min del. Jag vågade inte riktigt lita på lekplatsen eller på parken i stort. Mamma var ju med alltid och hjälpte mig med att känna och liksom lyssna och våga göra det själv. Men jag hade alltid den här oron att okej, nu, vad kommer härnäst? Så kommer jag slå i någonting nu? Jag ville liksom visualisera i mitt eget huvud att okej, hur ser en gunga ut nu igen? Jag vet hur det var när jag såg, men nu minns jag riktigt inte. Men färg var avgörande för mig. Och ljud också såklart.
Hur gammal var du när du märkte att synen började försvinna?
14 började det, när jag fyllde 15. Och den våren så gick det väldigt snabbt. Så att innan sommaren kom då, slutet av nian, då hade det gått långt. Det var redan i det värsta stadiet kan man säga. Så då försvann liksom synen. Jag såg väldigt, väldigt, väldigt suddigt. Jag kunde se om det var ljust eller mörkt, men inte mer än det egentligen.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du plötsligt började upptäcka att synen var sämre?
Det var blandade känslor. Det var någonting som jag inte hade känt innan. Och det var lite läskigt i sig också. Att jag inte visste om jag var rädd eller om jag var vad jag var rädd för. Det kändes tomt. Men sen kom jag fram till, alltså jag kan inte ge upp nu, utan jag måste kämpa. Såklart med hjälp av läkare och familjemedlemmar och mina föräldrar så hittade vi ändå att det finns en lösning längre fram i framtiden. Men när den kommer, det visste inte jag då. Så då bestämde jag, nej men jag kämpar på. Nu bestämmer jag här att jag ska se i framtiden.
Så du visste att du skulle kunna se i framtiden?
Ja, det fick jag till med att det går att lösa det här. Men det behövs x antal åtgärder, operationer, behandlingar. Jag fick inte riktigt i början heller klart att det skulle bli bra. Men jag såg ljuset i tunneln i alla fall, långt fram där, att det här kommer och jag vill inte ge upp.
Men du sa att du var envis. Hur yttrade sig det?
Min mamma är väldigt likadan som mig. Hon har aldrig gett upp i hela sitt liv med alla utmaningar och motgångar. Så att jag tror det kommer därifrån mycket. Och sen har jag alltid haft det med mig sedan jag var barn att jag ska lyckas med det jag gör. Det jag brinner för, tycker om. Och då var det fotboll innan jag förlorade synen. Så då var det mycket fokus på det. Som alla andra såklart så ville man ju komma så långt och bli proffs och så. Men sen försvann den drömmen och då blev det tomrum. Och jag var tvungen att liksom fylla det här tomrummet med nya mål och nya syften. Och då blev det här att jag vill se, jag vill fortsätta studera. Jag vill liksom lyckas i livet för mig då. Lyckan som jag definierade det som.
Men du måste ändå ha haft väldigt många svackor antar jag.
Verkligen, det har inte varit lätt. Såklart så har jag ju sagt till mig själv att men när kommer den dagen jag ska ge upp på allt och bara lägga mig platt och säga att jag kan inte det här mer. Nu har det gått bra med hjälp av alla som har varit i mitt liv och är i mitt liv just nu. Det är de som har hjälpt mig till att ändå stå stark och fortsätta. Men sen absolut, det kommer ju perioder, eller det har kommit perioder där jag har bara velat ge upp och erkänna att jag klarar inte det här mer. Nu får det duga så här. Och det är inte fel med det, för det var väldigt svårt. Det är svårt när man går igenom en sån period och samtidigt vill lyckas med allt, med studier, det ska vara fotboll eller man vill ta körkort exempelvis. Det var en utmaning som jag tog mig an då, men det klarade jag till slut. Men absolut, man känner att man vill ge upp.
Det här med envisheten, för det var också lite en motståndare till det, att du ville inte ta hjälp utan du ville fixa allt själv.
Nu när jag reflekterat tillbaka på den tiden så brukar jag säga till mig själv, men gud vad dumt det var att jag inte tog hjälp. Men det var nog mer för att jag ville visa mig själv att jag klarar allting utan att få någon hjälp från någon annan. Man får säga att jag ville vara normal som alla andra. Och såklart vid den åldern, ungdom, man kanske inte vill sticka ut, eller så kände jag. Att jag vill inte liksom bli utpekad att jag inte ser eller så. I den stunden så var det mycket det som dominerade också, att jag vill bara göra allting utan att det ska ifrågasättas. Så jag vill ha någon med mig, ska hjälpa mig hela tiden i skolan och läsa upp saker och ting för mig. Det gjorde jag hemma istället med mamma som tog den rollen då.
Var det så att du liksom inte ville ha vit käpp att gå med eller så?
Det var det verkligen. Jag fick ju mycket liksom fysisk utrustning som jag kunde ta hjälp av. Det var en vit käpp. Allt det där sa jag nej till direkt. Och det var ju mer det här synliga. Att man kunde se att jag var synnedsatt. Eller, det ville jag inte. Utan jag ville utmana det istället, att jag kan klara mig utan att använda vit käpp. Nu när jag tänker tillbaka så borde jag ha gjort det. Jag kunde ha blivit påkörd egentligen många gånger.
Hur gjorde du då? Lyssnade du eller hur tog du dig fram?
Ja, jag fick träna på det. Det var återigen mamma som hjälpte mig mycket med att orientera. Försöka lära mig och känna in rummet eller gatan där jag ska gå. Jag gick en sträcka egentligen. Jag avvek inte alls någon gång, utan jag gick den här raksträckan till torget i Karlstad och sen fortsatte jag till gymnasium. Jag räknade lyktstolpar till varje liksom, övergångsställe. Hur många är det, så fick jag känna på dem och gå så nära kanten som möjligt. Sen har jag också räknat hur många steg det tar, och sen har jag ju även lärt mig att känna, eller då, nu har jag inte det längre, med benen eller fötterna, liksom vart kanterna är, då när, vart lutar det, när jag kommer övergångsstället. Och det tror jag många gör också, att man tar det som hjälp till att orientera sig. Men det var det jag förlitade mig på allra mest.
Men du isolerade dig samtidigt lite grann, alltså genom att då var väldigt, att du måste gå den sträckan när du inte ville ta hjälp.
Absolut, det var nästan bara den sträckan, och så var det en lekplats eller lekpark kan man säga nära där vi bor eller bodde. Och så det var den ytan och så var det torget eller skolan. Och däremellan så var det mycket som jag borde ha gjort. Exempelvis att jag kunde gå ut och äta med mina kompisar eller klasskamrater på gymnasiet. Vilket jag inte gjorde, för att jag kände mig inte trygg. Jag kunde inte den platsen, så jag var tvungen att studera den först. Ja, men vi skulle gå till McDonald's som var bredvid skolan. Då gick jag hem och liksom började göra en research på att okej, jag måste lära mig alla menyer utan till. Om någonting tar slut så måste jag veta vad jag ska beställa, om inte jag ser, för jag ser inte skylten. Hur ungefär ser lokalen ut? Då var det brorsan och mamma som fick hjälpa mig. Men så här stor är den, ingången är på den här sidan. Och ibland kunde jag ta mig till den platsen för att lära känna ytan lite mer. Så att ifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste exempelvis till McDonald's, så kunde jag göra det utan att det skulle bli besvärligt för mina kamrater. Vilket låter väldigt jobbigt egentligen, men så var verkligheten då.
Och du sa också att din mamma har hjälpt dig hemskt mycket. Hon hjälpte dig med skolarbetet också. Vad hade ni för metod?
Det jag gjorde i skolan var mer att jag lyssnade och försökte hänga med genom hörseln. Men tog med mig allting hem igen, så att mamma fick sitta med mig och läsa för mig. Och det tog också jättelång tid. Så det slutade med att jag var tvungen att lära mig en ny metod genom att lyssna på böcker och sen skriva själv. Det finns en nagellack som man kan använda och göra markeringar på block, på alla linjer. Och då kunde jag känna vart jag skulle börja skriva nästa rad och nästa rad. Men innan jag kom dit så var jag tvungen att liksom tänka själv att okej, den här texten vill jag skriva, ungefär så här vill jag skriva. Och ibland skriver jag om och om igen. Men det är ju någonting som jag använder mig av idag när jag studerar, eller har studerat, att jag tycker jag att jag är ganska bra på sammanfattningar. Om jag läser så fastnar det bättre liksom, inlärningen. Så det har jag använt numera också, fast att jag ser.
Men jag tänker att du var i tonåren när du då förlorade synen i princip helt.
Yeah.
Det måste också vara en väldigt jobbig tid att göra det på, för då är man ju otroligt beroende av vad andra tycker och tänker och så vidare.
Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tyckte det var lite skönt att inte se på ett sätt, för då kunde inte jag se andras reaktioner i livet generellt. Men främst, jag vill inte höra liksom någon kommentar eller något taskigt i skolan. Tyvärr så är det ju en sån miljö där man kan bli utsatt när man har en synnedsättning eller annan hinder. Så det var jag väldigt rädd för faktiskt. Men mina klasskamrater visade annat. Alltså när de fick höra att jag inte såg efter en bra bit på utbildningen, så började ju de flesta gråta och säga, varför sa du ingenting från början? Vi kunde hjälpa dig. Men det visste ju inte jag i början. Jag var ju liksom rädd och orolig för att det inte skulle vara så. Så det är jag tacksam för, att jag hade den klassen och de klasskamraterna. Och många av dem är mina närmaste vänner nu. Så det känns bra numera.
Och sen har du då utbildat dig i samhällsplanering och stadsplanering. Och då har du en hel del nytta av att du faktiskt inte har sett under en period.
Verkligen. Det har varit verkligen väldigt nyttigt och ta med sig alla erfarenheter just för att se alla hinder. Både ljud, barriärer, hur man kanske borde utforma en stad eller stadsdel eller en lekplats i det här fallet. Så att jag har med mig väldigt mycket in i den här branschen. Sen har jag förstått väldigt mycket också när jag studerat att okej, så här var det för mig. Det var därför jag hade utmaningen att förflytta mig. Det var väldigt mycket trafik här exempelvis. Det borde kanske inte det vara. Och det har man utvecklat på många platser, just i Karlstad också. Att man tänker mer på gående och cyklister. Det är avgränsat mellan gående och cyklister och biltrafik eller kollektivtrafik. Lite så var det inte när jag var ungdom. Då var det väldigt mycket tung trafik. Man hade lite yta att gå på. Så jag har ju förstått mycket också av hur och accepterat hur jag hade det då. Istället för att skylla på mig själv så har jag kunnat tänka, aha, okej. Okay. Det var inte riktigt utformat för mig att kunna vara i staden heller. Så känner ju många invånare också hur vi planerar idag. Så att det blir bara bättre och bättre.
Och här som vi sitter då på lekplats i Göteborg, i centrala Göteborg. Här är ju väldigt mycket trafikljud runt omkring. Och det är ju inte optimalt.
Nej, det blir mycket buller. Och det är ju det här som man inte vanligtvis kanske tänker på. Som förälder, barn eller planerare. Men tvingas till i vissa fall också att okej, nu har vi den här bullernivån, vi kan bara minimera den. Men vi måste ändå ha någon ljud sett till platsens geografi. Och ljud spelar stor roll. Man vill ju ha det lugnt när man inte ser, så att man hör vad man gör istället och leker med ljud.
Och för att få tillbaka sin syn genomgick Nasser Hasso många jobbiga operationer. Och ljuden som var så betydelsefulla då och som Nasser lyssnade mycket efter när han inte såg har sen, när han började att se bra igen, fått en annan betydelse. För nu har han svårt att stänga ute ljud och sluta lyssna efter dem. Så ibland så sätter han på sig hörlurar när han till exempel kör bil för att få det helt tyst och kunna koncentrera sig. Och ibland sätter han på lugn pianomusik för att kunna slappna av.
Då var det mycket ljud som jag fokuserade på att lära mig att höra mer. Höra på detaljer och för att kunna orientera främst och även studera. Och det är någonting som jag nu tycker är väldigt jobbigt som jag har i vardagen, att jag hör bra. Jag hör väldigt bra och det är detaljer jag hör, jag kan höra ljud långt ifrån och det gör att jag inte kan fokusera riktigt. Det stör mig. Så som vi sitter idag, nu hör jag det här ljudet i bakgrunden väldigt nära. För mig så är det irriterande för att det tar mig från fokuset som vi sitter i just nu. Så jag kan gå runt ibland i stadsrummet eller hemma eller när jag kör bil ibland. Jag måste verkligen ha hörlurar som tar bort ljud eller minimerar ljud så att jag kan fokusera och inte tycka det är jobbigt. Så det är någonting som jag har försökt att få bort, men det går inte riktigt bra. Så det är väldigt jobbigt skulle jag säga.
Sen en fråga i det här månadens ansikte. Det är, hur ser du ut?
Jag är lite lång. Jag är 83. Ganska smal skulle jag säga. Jag har glasögon. Jag försöker alltid välja glasögon för linser, vilket jag kan ha också. Mörker håret, kortare hår. Tycker om att liksom inte har hår som är runt ögonen och ansiktet. Det blir mycket lättare i vardagen. Lite skägg. Det är nyligen det har börjat spara lite skägg.
Och så dina glasögon, de är lite tonade, lite rödtonade.
Ja, de här är mina favoritglasögon. De använder jag så snabbt jag kliver ut hemifrån. De hjälper mig att avdramatisera vardagen kan man säga. Det blir inte så ljust. Man kan tro att det är solglasögon, men egentligen är det inte. Utan det hjälper mig att avlasta all ljus som går in i ögat. Så att jag kan vara lugnare och inte trötta ut ögonen. Och bruna ögon har jag.
Kommer du ihåg när du då hade gått igenom den här operationen, eller du har flera operationer, vad längtade du mest efter att kunna se?
Jag ville se mina föräldrar, för den känslan som jag hamnade i då helt plötsligt att jag glömde bort ansikten. Men främst så var det föräldrarna som jag liksom försökte hela tiden att komma ihåg, men hur såg pappa ut nu? Och även hur mycket har han åldrats, eller mamma, hur mycket har hon åldrats? Så det längtade jag fram till att se. Mer än att jag ska se livet i helhet. För där kände jag inte så mycket behov av egentligen. Utan jag lärde mig att leva med den synen jag hade. Eller den synnedsättningen. Så att egentligen så var det okej för mig. Men det var mer att föräldrarna, jag ville se dem. Och jag fick en chock också faktiskt. För första gången när jag såg igen. Då såg jag pappa. För han var ju med på sjukhuset. Och då tänkte jag direkt så här. Men gud, vad, du har blivit gammal nu pappa. Och då började han skratta. Bara, men det har ju bara gått 3 år eller 2 år då. Så det var den känslan jag hade. Och sen började det hela att jag kunde se livet igen. Och det var en fantastisk känsla att kunna gå utan att tänka, utan att vara orolig. För den här oron som jag hade hela tiden, den var där fast att jag inte tänkte på det.
Tror du att du hade varit en annan Nasser om du inte hade haft den här synnedsättningen en period i ditt liv?
Absolut. Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag. Just på den fronten av att ha förståelse för andra människor. Jag har en helt annan syn på livet. Jag är väldigt tacksam som jag lever i just nu då. Att jag har en tacksamhet till livet och allt jag har just nu. Så jag är ganska nöjd på många fronter och kämpar vidare med nya mål. Men jag hade inte varit den jag är idag. Det är jag ganska säker på, tror jag. Jag kommer fram till.
Om du träffade någon som har fått diagnosen keratokonus, vad skulle du ge för råd? Har du några råd att ge?
Absolut. Det jag skulle ge som råd är att försöka att ta del av så mycket information som möjligt om just den här sjukdomen och utmaningen. Och inte vara rädd för det som kommer. Och då tänker jag mest på behandlingarna och operationerna som man kan göra om man vill. För de är väldigt utmanande. Men att ta hjälp. Att säga ifrån och beskriva hur du som individ har det. För alla är inte lika. Och be om hjälp. Det skulle vara först på listan.
Gör inte som jag, be om hjälp.
Ja, precis. Gör inte som jag, be om hjälp. Det går utan att be om hjälp eftersom jag ändå gjort det. Men man sparar så mycket tid och energi. Och man lär sig snabbare genom att be om hjälp. Det gör man verkligen.
Det sa Nasser Hasso, som idag studerar vidare på ett magisterprogram i projektledning. Och under sista året på gymnasiet hade han också ett så kallat UF-företag där han föreläste för bland annat blivande optiker, skolklasser och fotbollslag om sina upplevelser av att ha keratokonus. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Efter att Tobias Billström avgick för 2 veckor sedan så har den tidigare migrationsministern Maria Malmer Stenegard tagit över utrikesministerposten. Ytterligare förändringar i Ulf Kristerssons regering efter sommaruppehållet är att Johan Forssell, tidigare bistånds- och utrikeshandelsminister, utnämnts till migrationsminister, medan Johan Persson, tidigare arbetsmarknads- och integrationsminister, numera är utbildningsminister. Och Mats Persson, tidigare utbildningsminister, utsätts till arbetsmarknads- och integrationsminister. Dessutom har 2 nya ministrar tillträtt, Jessica Rosenkrantz, Moderaterna, tidigare riksdagsledamot och ordförande i riksdagens EU-nämnd, har blivit EU-minister, och Benjamin Dosa, Moderaterna, tidigare vd för Företagarna och före detta MUF-ordförande, är numera bistånds- och utrikeshandelsminister. Och så här ser de nytillkomna ministrarna ut.
Jessica Rosenkrantz är 36 år. Hon är utbildad civilekonom och född i Malmö. Hon har tjockt, axellångt, rakt mellanblond hår i sidbena. Mörka, tunna, bågformade ögonbryn och mandelformade ögon med ljust, grågröna, melerade pupiller. Hennes ansikte är ovalt, hyn är ljus. Hon har en rak, smal näsa och en bred mun med fyllig underläpp. Benjamin Dosa är 31 år, född och uppvuxen i Stockholms förorten Kista. Och han har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har kortklippt mörkbrunt hår som är kammat i sidbena. Hyn är ljus och ögonen bruna. Hans ansikte är fyrkantigt men med rund haka och runda kinder. Han har hög panna och mörka buskiga ögonbryn. Näsan är rak och smal upp till men blir bredare ner till. Han har en bred mun med smala läppar och mörk skäggstubb på hakan.
Det var Gunilla Kraft som syntolkade de nyaste ministrarna.
Öppnat och stängt. Tommelilla har numera ett fritidsbibliotek bemannat med personal från daglig verksamhet i anslutning till Solhuset på Löparegatan 1. Här kan man låna sport- och fritidsutrustning tisdagar och onsdagar 13.30 till 15.30. Lånetid 2 veckor. Verksamheten på biblioteket i Simrishamn har utökats med en omsorgshandläggare som kan informera om hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende med mera. Onsdagar, udda veckor 13-16. Svaneholms slotts omgivningar i Skurups kommun har förklarats som naturreservat av länsstyrelsen. Det omfattar området runt Svaneholmssjön samt slingan och skogen runt sjön. Naturreservat är naturområden som skyddats för att långsiktigt bevara natur som anses särskilt värdefull. I Skurup har återvinningsstationen vid Enskiftesgatan stängt och planen är att det ska byggas bostäder framöver på platsen. Och i Abbekås har en återvinningsstation öppnat på Åkerivägen.
Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv från UR för grundskolans 7-9 klass. Allt om knark är en serie i 8 kvartslånga avsnitt och den visas i SVT 1 med syntolkning på UR Play och i SVT 24 där den sänds onsdagar 22.30. På UR Play ligger hela serien ute från start. Allt om knark bygger på frågor för högstadie- och gymnasieelever. Och frågorna besvaras av personer med professionella eller personliga kopplingar till ämnet, läkare, poliser och före detta missbrukare. Syftet är att skapa diskussion i klassrummet och öka kunskapen om droger och dess påverkan på kropp, hjärna, relationer och samhälle. Filmen Nova och Alice har fått syntolkning för bio. Den här romantiska komedin handlar om 2 omaka artister som tvingas ut på en gemensam turné. Och det krockar både musikaliskt och personligt. I takt med att turnébussen åker mellan de sommarsvenska städerna sätts allt på spel. I rollerna Hedda Stiernstedt, Josefin Asplund, Johan Reborg och Adam Paulsson. En annan film som fått syntolkning för bio och uppläst text är Australiens Oscarsbidrag dramat Shaida. Det är en film om kvinnlig kamp baserad på regissören Nora Nisaris egen barndom. Shaida har flytt från Iran till Australien tillsammans med sin 6-åriga dotter för att komma undan sin våldsamme man. Men rädslan för att förlora sin dotter blir allt större när en domare ger hennes man umgängesrätt. Och syntolkad dans blir det nu på lördag 21 september på Skånes dansteater i Malmö klockan 15-15.45. Och syntolk är Lotta Svan. Det är familjeföreställningen Club Domino som är en medryckande dansföreställning med egen DJ och 12 dansare på scen. Publiken rör sig fritt i salongen och får vid några tillfällen själv möjlighet att börja dansa tillsammans med dansarna. Men det är helt frivilligt. Biljetterna kostar 130 kronor för vuxna och 60 för barn. Föreställningsbiljett med syntolkning bokas på Skånes dansteaters hemsida. I Lund är det den årligt återkommande kulturnatten nu på lördag den 21 september. Men programmet med cirka 300 olika programpunkter pågår från morgonen till sent på natten. Och det mesta är gratis. Konserter, konst, guidade turer och massor av mat erbjuds. Och några exempel är att det från 11 till 20 är öppet hus i Vattenhallen, där man till exempel kan få ansiktet målat eller gå på guidad tur i en utställning om tarmkanalen. Planetariet har premiär med visning av Ljusets mörkare sida. Och på stora scenen är det luft- och vattenshow, en gång i timmen med mera. Vattenhallens adress är Jan Erikssons väg 1E. I Botaniska trädgården är det fågelguidning, fågelpoesi och fågelberättelser med Lundabygdens fågelklubb klockan 10-12. Och det är framför ingången till växthuset. I saluhallen vid Mårtenstorget är det smakvandring 15-19. Här behöver man ett matpass som köps för 160 kronor på Petersborgs gårdsbutik i saluhallen. Och gärna dagen innan. Och i saluhallen kan man också lyssna till bandet Nuestra Esperanza. 16-17.30 inne i hallen och 19.30-21.30 i restaurangdelen. Det blir boleros, cha-cha och mambo med en anstrykning av Latin Jazz. Hela programmet för kulturnatten finns på Lunds kommuns hemsida. På Botildenborgs stadsodling i Malmö är det skördefest söndagen den 22 september klockan 11-15 med försäljning av grönsaker och lokala mat- och hantverksprodukter. Och det blir även föreläsningar och workshops på temat mat i beredskap. Adressen är Västra Skrävlinge kyrkoväg 12 och det är fri entré. Finns det någon hemlighet bakom maten för ett långt och friskt liv? Den frågan ställs den 25 september 14-15 på träffpunkt Grönkulla, Grönkullagatan 41 i Helsingborg. Svarar på frågan gör 2 dietister. Och evenemanget riktar sig till seniorer. Det är författarbesök på Köpingebro bibliotek klockan 18 den 25 september och Jan-Inge Svensson berättar om sin bok Från startalänga till kungligt slott som bygger på hans eget liv och en klassresa som innebär att han trots att han växte upp i en statarlänga och med en far som var dräng och en mor som var piga lyckades utbilda sig till officer och i sitt yrke besöka många länder. En klädbytardag blir det den 28 september i hörsalen på Ängelholms stadsbibliotek. Inlämning öppnar 11 och stänger 11.30. Max 5 plagg som ska vara hela och rena kan lämnas in. Inga underkläder, accessoarer eller skor. Och du får ett kvitto som kan bytas mellan 12 och 13 mot lika många plagg som du lämnat in. Det blir även föredrag om textilt återbruk och möjlighet att få småändringar gjorda på plaggen. Hur går det för dagfjärilarna i Skåne och övriga Sverige? Den frågan besvaras på Landskrona bibliotek den 1 oktober 18-19 av Lars Pettersson från Svensk dagfjärilsövervakning. En organisation där frivilliga volontärer sedan 14 år tillbaka inventerar fjärilar från Bedringe strand i söder till Kätke Suando i norr. Genom att systematiskt följa dagfjärilar och deras utbredning och antal går det nämligen att lista ut vad som hotar och gynnar fjärilar och vad som påverkar deras miljöer. Föranmälan på e-post biblioteketvuxen.program@landskrona.se eller telefon 0418 47 35 00. Lär dig mer om hur munhälsan kan påverka ditt välmående och din vardag. Doktoranderna och universitetsadjunkterna Sladjana Kriten och Sara Henriksson från Högskolan i Kristianstad berättar om sin forskning på Anhörigcentrum Norra Kyrkogränd 17 i Landskrona den 3 oktober 13-14. Och föreläsningen är en del av kommunens hälsoprojekt HERO. Mer information fås på telefon 0418 47 42 13. Biljettinformation Ticketmaster 0771 70 70 70. Ystad stadsbibliotek 0411 57 72 90. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för vecka 39 börjar med måndagen den 23 september då Tekla och Thea har namnsdag.
Här går flaggorna i topp på själva invigningsdagen, en dag som sen ska gå ur varje sann Malmöbos minne. Mitt i inre vestibulen står Thalia i Marklunds utformning. Måtte inkomsterna räcka till för bevarandet av hennes goda hull. Den ljusa och ståtliga foajén är kanske teaterns vackraste del med utsökta konstverk av Blom, Eld och Nylund. Här kommer publiken att trivas, det kan Elds bistert blickande Strindberg vara övertygad om.
För 80 år sedan invigdes Malmö stadsteater och konserthus. Och här är ljud ur en journalfilm från tillfället då många köade för att se den för sin tid moderna teaterbyggnaden i modernistisk arkitektur. Och invigningspjäsen var William Shakespeares En midsommarnattsdröm. Även om arkitekttävlingen som utlystes för att bygga teatern vanns av Sigurd Leverens, så var det han plus två andra arkitekter, Erik Lallerstedt och David Heldén, som till slut fick uppdraget att utarbeta de slutgiltiga ritningarna. För 15 år sedan inträffade ett spektakulärt rån mot en värdedepå i Västberga utanför Stockholm. Rånarna landade med en stulen helikopter på taket till värdedepån och kom över en stor summa pengar som uppskattats till 39 miljoner. I november får en Netflix-serie om rånet premiär vid Stockholms filmfestival. Och serien är regisserad av Daniel Espinosa och manus av Ronny Sandahl. The Boss, eller som han egentligen heter Bruce Springsteen, fyller 75 år. Tillsammans med sitt band E Street Band ger han sig fortfarande ut på världsturnéer, inte minst till Sverige. Och en hel del låtar handlar om hans uppväxt i New Jersey, men också om det amerikanska samhällets baksida och så kärlek förstås. Bland utmärkelserna finns förutom otaliga Grammys också en Oscar för bästa sång från filmen Philadelphia med låten Streets of Philadelphia. Tisdagen den 24 september är det Gerard och Gert som har namnsdag. Och onsdagen den 25 september heter namnsdagsbarnet Trygve. En annan kändis som liksom Springsteen föddes i delstaten New Jersey i USA är skådespelaren Michael Douglas som fyller 80 år. Han har fått två Oscar, både en som producent för filmen Gökboet 1975 och ett antal år senare som manlig huvudrollsinnehavare i filmen Wall Street 1987. Torsdagen den 26 september har Enar och Einar namnsdag. I Göteborg inleds den årliga bokmässan som också firar 40 år. Bokmässan har två teman i år, rymden och Sápmi. Och när det gäller temat rymden så vill bokmässan uppmana till samtal om modern teknik, om fantasins gränser och om vår livsforms historia och gränser, skriver de i programförklaringen. Medan temat Sápmi belyser hela den samiska litteraturens mångfald, som har sitt ursprung i muntliga berättartraditioner med jojk som grund. Och en välkänd amerikansk författare som kommer till mässan och som också tar emot det nyinstiftade priset Sjöjungfrun är Joyce Carol Oates. Bokmässan håller på till den 29 september. Det är den europeiska språkdagen och den internationella dagen för eliminering av kärnvapen. Och i Finland och i staden Kuopio är det den fjärde deltävlingen i orientering. Och under några dagar fram till den 29 september springs olika distanser och SVT sänder tävlingarna. Fredagen den 27 september firar Dagmar och Rigmor namnsdag. För 170 år sedan föddes Sixten Sparre i Malmö. Och han är väl mest känd för den tragiska kärleksaffären med cirkusartisten Elvira Madigan. Bo Widerberg gjorde filmklassiken Elvira Madigan som byggde på historien. Med Pia Degemark som cirkusprinsessan och Tommy Berggren i rollen som den deserterande löjtnanten Sixten Sparre. Och i Cannes vann Pia Degemark priset för bästa kvinnliga huvudroll. Lördagen den 28 september har Lennart och Leonard namnsdag. För 30 år sedan, på natten, förliste passagerar och bilfärjan MS Estonia på sin väg från Tallinn mot Stockholm. 852 av de totalt 989 personerna ombord omkom, varav 501 var svenska medborgare. Estonia-katastrofen är den största civila fartygskatastrofen i Östersjön och många olika teorier och utredningar har förekommit om vad som orsakade den. Men det var en mycket blåsig natt med vindbyar upp till 30 sekundmeter när färjan sjönk efter att bogvisiret lossnat och rampen slitits loss. Den socialdemokratiska politikern Margot Wallström fyller 70 år. Hon har bland annat varit EU-kommissionär under många år och utrikesminister mellan 2014 och 2019. Och denna dag springs också Lidingöloppet, en kuperad bana på 30 kilometer som lockar många både motionärer och elitlöpare. Söndagen den 29 september är det Mikael och Mikaela som har namnsdag. Och utöver att det är Mikaelidagen, ärkeängelsens dag och Mikkelsmäss, då så gott som all skörd skulle vara både bärgad och inkörd för på en del platser i södra Sverige, så är det också en hel del temadagar. Till exempel kaffets dag, återvinningens dag och internationella pussdagen.
Vi har en annons från Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län. Möjlighet för privatpersoner att söka bidrag. Stiftelsen har möjlighet att förutom till organisationer och forskning bevilja behovsprövade bidrag till enskilda personer. Ansökan kan gälla glasögon, mobiltelefon, tv eller annat hjälpmedel som inte synenheterna kan bistå med. Kan även gälla kostnaden för ledsagare på inrikes- eller utrikesresa. Ansökningsperioderna är maj till och med juli som behandlas i september och november till och med januari som behandlas i mars. Ansökan sker på stiftelsens hemsida digitalt synskadademalmohus.se. Vi i styrelsen ser gärna att fler privatpersoner söker bidrag. Vänliga hälsningar, Ulf G. Olsson, sekreterare, Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län. Den regionala anslagstavlan inleds med en rättelse från redaktionen som gäller inslaget i nummer 36 av taltidningen om P4 Malmöhus satsning på nyheter och reportage i funktionshinderfrågor. Den chef som förekom i inslaget heter Kajsa Sigvardsson och inget annat och hon är planeringschef. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till bastubad på Öresunds Funkis under hösten. Varannan torsdag mellan 18 och 21, start 26 september, avslut 5 december. Adress Ribersborgs stigen 6. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation färdigställs nästa år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i vattnet. Det kommer att vara gemensam bastu. Observera det. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdagen för aktiviteten innan klockan 12. Får du förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Obs! Och följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvitton skickats in inom 3 månader. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Och SRF Malmö Svedala bjuder även in hela Skåne till invigningen av vår nya lokal Grönegatan 9 i Malmö onsdag 2 oktober. Dörrarna öppnas klockan 14 och stängs klockan 19. Vi kommer att ha öppet hus så man kommer och går när det passar en själv. Med ett glas bubbel i handen visar vi er runt i vår fina lokal och efter rundturen finns där tårta och kaffe att avsmaka. Ingen anmälan behövs, men om det finns allergier så ring eller mejla gärna kansliet och tala om detta så ordnar vi det. Telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Färdtjänsthem beställs till allra senast klockan 19. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen med personal. Anslagstavlan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och SRF Ringsjöbygden. SRF Malmö Svedala inbjuder till dagverksamhet vecka 39 och till den nya lokalen Grönegatan 9 i Malmö. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 om du kommer på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 23 september 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 24 september 13-15:15 spelar vi bingo och fikar. SRF Malmö Svedala inbjuder också till sopplunch på föreningen fredag 4 oktober klockan 13 i vår nya lokal Grönegatan 9 Malmö. Syntolkade program på TV, var finns de och vad kan man förvänta sig? Vi gästas av Helena Frank, syntolk, som har jobbat med program på SVT och UR sedan 2016. Hon berättar om sitt arbete och det blir självklart tid att ställa frågor, även om syntolkning utanför TV-världen. Därefter serverar vi gulaschsoppa som avslutas med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 50 kronor, övriga 70 kronor. Vill du vara med, anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo senast tisdag 1 oktober. Glöm inte anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats och det går även bra med Swish 123 077 80 50 eller föreningens bankgiro 192-9645. Glöm inte skriva soppa och deltagarens namn vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna önskar styrelsen. Som även säger välkommen till SRF Malmö Svedalas tjejträff torsdag 10 oktober. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höst- och vintermodet. Du kan handla kontant med kort eller med inbetalningskort och prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning i 2 omgångar. Första gruppen klockan 16 och den andra gruppen kommer klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar kycklingrulle för 100 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med Swish till 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll och se vår nya lokal? Anmäl dig senast torsdag 3 oktober. Hjärtligt välkomna! SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas välkomna till månadsträff på Karidal. Onsdag 25 september 17.30 till 20. Vi gör ett nytt försök och har bjudit in Maja från Eslövs bibliotek som ska berätta om Legimus och annat smått och gott. Adress: Tröskevägen 2, Eslöv. Anmälan görs till Inger 0706 20 01 53. Vill man mejla går det bra till srf.ringsjobygden@outlook.com. outlook.com. Välkomna, hälsar styrelsen. Och så några tillfälliga ändringar i buss- och spårvagnstrafiken som gäller Lund och Malmö. I Lund pågår underhållsarbete på spårvägen helgen 22 september 04.00 till 23 september 04.00. Ersättningsbussar kör istället. För Lund C gäller busshållplats Lund C läge K, cirka 80 meter västerut på Bangatan. För universitetssjukhuset hänvisas till busshållplats universitetssjukhuset läge C och E på Getingevägen. För LTH till busshållplats LTH läge D och E cirka 150 meter åt sydost på John Erikssons väg. För Ideontorget till busshållplats Ole Römers väg läge A och B cirka 300 meter söderut på Ole Römers väg. För telefonplan till busshållplats telefonplan läge C och D cirka 280 meter österut på Telefongatan. Det gäller även Solbjerg där det är cirka 450 meter åt sydväst på Telefongatan. Brunnshögstorget får en ersättningshållplats läge C och D cirka 350 meter västerut på Odarslövsvägen. För max 4 hänvisas till busshållplats max 4 läge A och B cirka 200 meter åt nordväst på Odarslövsvägen. Och för ESS slutligen till ESS busshållplats läge B cirka 230 meter söderut på Odarslövsvägen. I Malmö har Skånetrafiken stängt hållplats Möllevångstorget läge A i riktning mot Bellevue för buss 34 tills vidare. Resande hänvisas till hållplats Barkgatan 250 meter bakåt på Bergsgatan, alltså motsatt bussens färdriktning. Och mer Malmö. Anläggningen av ett så kallat supercykelstråk berör bland annat Lundavägen, Vattenverksvägen. Stadsbuss 4 och 84 får ändrad körväg. För Malmö Östervärn läge A hänvisas till tillfällig hållplats Östervärn läge X cirka 130 meter framåt i bussens färdriktning på Lundavägen. Och även för Kirsebergs torg läge A gäller hållplats Östervärn läge X som ersättning. För Kirsebergs torg läge B hänvisas till Östervärn läge B cirka 360 meter västerut på Lundavägen. För Kirsebergs kyrka läge A till hållplats Beijers park läge A cirka 370 meter åt nordost på Beijers parksgatan. Och för Kirsebergs kyrka läge B till tillfällig hållplats Beijers park läge X cirka 400 meter åt nordost på Beijers parksgatan. Även för Beijers park läge B hänvisas till Beijers park läge X. Klart ska det hela vara 21 oktober klockan 16. Och det är vägarbete som påverkar hållplatserna Liljeborgsgatan och Skolgatan i bägge riktningar för busslinje 10 i Trelleborg och som skulle avslutats vid flera tidigare datum. Det är nu förlängt till och med 27 september 17.00. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF nordöstra Skåne, SRF västra Skåne samt SRF Ängelholm Båstad och tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF nordöstra Skåne inbjuder till trivselkväll i Bromölla. Nu när höstmörkret smyger sig på planerar vi att besöka krog nummer 2 i Bromölla. Tanken är att äta och dricka något gott i goda vänners lag. Vi besökte krogen förra hösten och det blev uppskattat, så tveka inte utan följ med och ha kul en kväll. Var och en står för sin egen nota. Vi träffas på krogen Korsholmsvägen 1, Bromölla, fredag 27 september 18.00. Man åker hem när man vill. Krogen stänger 22.00. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor ring Torbjörn 0709 40 58 62. Alla hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till kamratträff onsdag 9 oktober 14-16.30 Östermalmskyrkan, Lasarettsboulevarden 6. Vi löser tillsammans ett musikquiz där alla kan bidra med sina musikkunskaper. Efter fikat fortsätter vi med mer tankeverksamhet. Anmälan senast torsdag 3 oktober till Knut Torstensson 0703 87 34 37. När Knut inte kan svara, anmäl till telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också göras på e-post anmalan@srfnordostraskane.se. Ange behov av ledsagare och matallergi. Vid förhinder meddela så snart som möjligt. Välkomna, önskar styrelsen. Och SRF Nordöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till föreningsmöte med skånsk gåsmiddag lördag 9 november 14-19 på Österlövs bygdegård, Kälkestadsvägen 17. Dagen börjar med mötesförhandlingar om verksamhetsplan och budget för 2025. En kort bensträckare följer innan middag serveras. Det blir svartsoppa med krås och alternativ soppa till de som önskar. Skånsk gås med tillbehör och efterrätt äpplekaka och vaniljsås. I priset ingår vatten och lättöl. Önskas annan dryck får man själv stå för den. Buss går från Bromölla kulturpunkten 12.30. Kristianstad resecentrum, parkeringen norr om tågstationen 13.00. Kristianstad sommarlust Coop 13.15. Återresa 19.00. Anmälan senast den 22 oktober till Knut Torstensson eller via e-post. Uppge namn och aktivitet samt eventuell matallergi och vilken soppa som önskas. Behov av ledsagare samt påstigningsplats för bussresa. Anmälan är bindande. Handlingarna till föreningsmötet skickas till dig vecka 43. Kostnad 350 kronor som betalas in efter anmälan. Bankgiro 899 92 45 eller Swish 12 33 66 93 48. Uppge namn och aktivitet vid inbetalning. Varmt välkomna till skånsk gåsmiddag och gemensam planering, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff 2 oktober 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor, bingobrickor 10 kronor styck. Då är det dags för bingo igen. Står du inte på fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag tisdag 1 oktober klockan 12. Telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane@srf.nu. Står du på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! SRF Västra Skåne inbjuder också till månadsmöte tisdag 8 oktober 14-16.15 i SRFs lokal Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Och det blir sedvanliga mötesförhandlingar med rapporter från styrelsen. Vi får också besök från MTM och Legimus som ska prata om hur man läser in tidningar och böcker. Sista anmälningsdag, måndag 7 oktober klockan 12 till kansliet. Står du på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska ha fika. Välkomna! SRF Ängelholm Båsta har en inbjudan till öppet hus 25 september på torgträffen Gasverksgatan 25 mellan 14 och 16.00. Vi fikar och pratar om vilken verksamhet vi ska ha nästa år. Fundera och ta med era förslag så vi kan göra det ni vill. Nästa öppet hus är 30 oktober, samma tid och plats. Vi fikar och kanske något mer. Ingen anmälan behövs till öppet hus. Och det blir även Luciafest som vanligt 13 december. Mer info om det kommer senare, hälsar styrelsen. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken i norra Skåne. På grund av grävarbete på järnvägsgatan i Bjuv hänvisas resande till eller från Bjuv station till en tillfällig hållplats på Mejerigatan cirka 180 meter åt nordost i riktning mot Södra Storgatan. Det gäller till och med 27 september 17.00. I Helsingborg asfalteras det på Rektorsgatan, vilket berör stadsbusslinje 6 norrut mot Kungshult. Hållplats Slottshöjden är avstängd med hänvisning till Slottsvångsskolan läge A, cirka 260 meter söderut på Bergaliden. 27.16 och den 27 september 16.00 ska allt vara tillbaka till det normala. I Ängelholm pågår sedan tidigare ett bygge av farthinder som påverkar stadsbuss 3 och 4. Där har en förändring trätt i kraft och den gäller trean mot Kroneslätt till och med 8 november 18.00. För hållplats Rovan läge B hänvisas nu till hållplats Villans servicehus på Åsbogatan och för Bäckagården läge B till Kroneslätt läge A på Östra vägen, vilket är en halv kilometer framåt i färdriktningen. Det var allt för denna gång. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdagen den 26 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!